Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Predikotext idag är episteln för första årgången för julmorgonen. Det var egentligen andra årgångens text vi läste till i episteltexten. Den första årgången har Romarbrevet 1, verserna 1-4. Guds evangelium, som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss be. Julen nu åter inne, samla oss Jesus kring dig. Helga vårt hjärta och sinne och till din boning oss vig. Led oss till krubban den kära, där vi dig finner helt visst. Lär oss med lovsång dig ära, om än i svaghet och brist. Amen. Vi kan sätta som tema för predikan idag: Guds son, människa i köttet. Och vi ska dela in predikan i tre delar. Det första är Guds evangelium som är utlovat genom profeterna. Det andra, sann Gud och sann människa. Och det tredje, bevisad vara Guds son. Det första är då Guds evangelium som har utlovat genom profeterna. Vi ska läsa några av de profetiska utsagorna i Gamla testamentet och ha den med oss när vi sen talar om beviset för att Jesus är Guds son. Det finns många profetior och jag tar bara ett litet urval. Vi börjar med Jesaja 7, vers 14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Bibelkritikerna menar att det här stället inte alls handlar om Jesus, utan att det måste handla om en son som föds på den tiden när Jesaja profeterade, alltså ungefär 700 före Kristus. Och grunden för det finns inte i texten, utan det finns i att man inte kan veta så länge i förväg vad som ska hända. Och det motsägs kraftigt av Matteus, som just citerar det här stället. Han säger så här i Matteus 1: allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Jesaja 9 har vi redan hört som första läsning. Jag vill bara citera de mäktiga verserna i verserna 6 och 7. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Vi måste också ta fram det som är långfredagens stora evangelium från Jesaja 53. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra missgärningar eller våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det här är ju följden av att han blev född som människa. Han skulle gå ända till döden på korset i vårt ställe. Och vi ska ta ett ställe från Jeremia 33, verserna 14-16. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Judahus. I de dagarna på den tiden ska jag låta en rättfärdig delning växa upp på David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så. Herren, vår rättfärdighet. Då profeterna talar om dagar som ska komma och om den tiden, handlar det om Jesus. När Jesus kom hit till jorden. Och i Hesekiel 34 får vi läsa det här. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara, jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara först bland dem. Jag, Herren, har talat. Herden känner vi mycket väl igen från Johannes 10, där Jesus talar om sig själv som den gode herden. Han är på pricken den herden som Hesekiel här annonserar länge i förväg. Mose berättar profetiskt om Jesus i femte Mosebok. En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna. Herren sa, jag ska låta en profet lik dig uppstå den bland dina bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Den här som förutsägs av Mose och av Herrens ord kallas helt enkelt profeten. Vi talade om det förra, senast i söndags också. Till sist går vi till det allra första evangeliet. På den dagen när syndafallet skedde sa Gud till ormen i paradiset. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så ska vi gå till det dogmatiska ämnet sann Gud och sann människa. Det som Luther har beskrivit så starkt i salmen vi sjöng, och också i den här sången, dagens salm, lyssna värd till ängels ord. Gud har blivit människa. Luther skriver så väldigt starkt. Du Herre som har allting gjort, vars välde är så högt och stort. Du ligger nu på hö och strå, hur har du dig förnedrat så? Den versen är nummer 9 och den ska vi sjunga lite senare framåt. Här uttrycks den stora sanningen att Jesus, det lilla barnet, är sann Gud och sann människa. Det finns olika uttryck i Bibeln för det här. I dagens text står det ett par sådana uttryck. Efter sin mänskliga natur. Det är ena sidan. Jesus sann människa. Och den andra sidan, sann Gud, genom helighetens ande. De grekiska orden här är kata sarka, efter köttet. Det betyder ordagrant alltså att han har kommit i köttet och blivit människa. Ordet blev kött, säger Johannes, Johannes 1, 14. Det motsvarande för anden, för härligheten, är katapneuma, efter anden. Parallellen köttet och anden ser vi tydligt i första Timoteusbrevet 3. Han blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden. I köttet, genom anden. Och i första Petrusbrevet 3 finns också samma parallell. Han blev dödad till köttet. Ja, det står i vår översättning. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. Det här ordparet, efter köttet, efter anden, betecknar den djupa läran om Kristi två naturer. Det beskriver också Kristi förnedring och upphöjelse. Förnedringen bestod inte i att han föddes som människa, och att han avstod från sin gudomlighet, sin fulla gudomlighet, och klädde sig i mänsklig gestalt med allt som hörde till av svaghet, lidande, hunger, törst, trötthet och sjukdom. Han var lik oss i allt. Men på en punkt framträdde han inte som hos andra. Han var utan synd. Kristi upphöjelse beskrivs med orden genom helighetens ande. Den stora händelsen som bevisar hans gudomlighet var hans uppståndelse från de döda. Men det finns många andra steg i upphöjelsen. Det kunde finnas glimtar av hans härlighet under hans liv. En sån glimt ser vi på julnatten i den stora änglakören som lovsjunger det lilla barnet som har fötts. De berättar om Messias som kommer med frid på jorden. Denna frid som var inte påtaglig, den var inte verklig, men den kom genom julens händelse. Annars var han ankomst helt vanlig. Och egentligen ringare än vanligt, för det är inte alla småbarn som blir lagda i en krubba tillsammans med djur när de föds. Han blev lagd så, ner så djupt som en människa kan läggas redan vid sin ankomst. Jesus var sann människa. Han vandrade omkring i sandaler som slets ner precis som andras sandaler. Han blev trött av vandringen. Han grät vid Lazarus grav. Men han var också sann Gud. Det kunde skymta fram ibland när han gjorde saker som ingen människa gör. Han gjorde under till och med så att han uppväckte döda. Han läste människors tankar. Han visste precis vad som skulle hända honom. Den här lärofrågan om Kristi två naturer har varit svår för teologer att smälta. Den har också angripits hårt av djävulen. Nu senast har vi kunnat se i TV-programspalter att man har gjort en film där Jesus sägs ha varit gift och ha familj. Den filmen hoppas jag att ingen av oss ska se. Det är rena förförelsen som är avsedd att ta ifrån Jesus hans sanna gudomlighet. Sådana fantasier har ingen grund i verkligheten. Samma förförelser sker också inom kyrkorna. Det finns biskopar i folkkyrkan som påstått att det inte är nödvändigt att tro på jungfrufödelsen. Vi bekänner den i den apostoliska tron varje söndag och också i Nicenum som vi ska bekänna med enligt idag. Men ändå så menar man, det här brukar inte kunna ske, därför har det skett. Eller man vet inte om det har skett verkligen, säger man. Det här är inga nya påfund. Redan under de första århundraden fanns en judisk sekt som menade att Jesus bara var en människa. De hävdade också att hedna kristna måste omskäras och de förkastade Paulus undervisning. Den här sekten kallas ebioniter. Senare uppstod benämningen adoptianism som menade att Jesus bara var en vanlig människa. Men att han blev adopterad till Guds son när han döptes i Jordan. Alla de här villfarelserna har förkastats av fornkyrkan. Vi bekänner i den nicenska trosbekännelsen som vi snart ska göra. På en enda Herre Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfru Maria och blivit människa. Särskilt starkt har den här läran framställts i den atanasianska trosbekännelsen, som vi brukar bekänna på trefaldighets söndag. Jag nämner ett litet block bara därifrån. Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han som född av faderns väsende före all tid, och människa är han så som född av moderns väsen i tiden. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa, med förnuftig själ och mänsklig kropp, jämlik fadern efter den gudomliga naturen, ringare än fadern efter den mänskliga naturen. Och så till bevisningen, bevisad vara Guds son. Det starkaste beviset är, som vi redan sa, i uppståndelsen. Men det finns ett par tidigare vittnesbörd. Det första är när han blev döpt av Johannes döparen. Då såg han himlen dela sig och Guds ande komma över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Markus berättar också om en annan händelse på det höga berget. Det är också de andra synoptikerna förresten. När Jesus samtalade med Mose och Elia som visade sig för de tre lärjungarna som fick vara med, hörde de en röst från himlen. Han är min älskade son, lyssna till honom. Vi kan påminna om Mose förmaring som vi läste. Honom ska ni lyssna till. De här orden har en väldigt viktig bakgrund i andra Samuelsboken 7. Där berättas om hur Gud sände profeten Natan till David, där han tänkte på att bygga ett hus åt Guds ark, som då fick nöja sig med tält, medan David själv bodde i ett fint hus. Då förmedlade Natan följande budskap åt David. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Gör han något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors ris och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Den här avkomlingen är ju naturligtvis i första hand Saul, hans son. Det var han som fick uppdrag att bygga templet i Jerusalem. Och han var en vanlig syndig människa och det kunde sägas om honom att han gjorde något orättfärdigt. Han syndade så grovt att Davids rike blev delat i två delar efter Salomos död. Det bestod inte inför Gud till evig tid och hans tron blev inte befäst. Men nu säger rösten som hördes över Jordan och på det heliga berget att det är Jesus som är den son som Gud lät sin profet Natan tala om. Han är min älskade son. Precis de orden som Natan sa. Han bevisas vara Davids ättling både av Matteus och Lukas. Matteus visar hans juridiska sida genom Josef och Lukas hans sida via Maria, hans mor. Han hyllas som Davids son av folket på palmsöndagen. Och vi läste nyss vad Hesekiel profeterar om honom. Där han talar om att David ska vara deras herde. David. Där står det inte Davids son. Utan David själv ska vara deras herde. Och det var denne Davids son som judarna väntade på. Och som allmänt kallades Messias. Han kallas rent av David själv vid Jordan och på det höga berget. Kom Guds eget vittnesbörd om att Jesus är denne son. Därför predikade apostlarna frimodigt att denne Jesus som judarna hade korsfäst har Gud gjort både till Herre och till Messias. Det är honom vi firar idag. Och vi får påminna oss om att han kom till vår jord för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Låt oss följa Rosenius i sången. Vi stämmer in med salig fröjd i änglaskarans ord. Pris ära Gud i himlens höjd och frid här på vår jord. Åt människorna Guds behag. Amen.